A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Men det var några klasser där det bara var två anmälda. Så jag funderade på att smita in där och ta bronset liksom.
Hade kunnat skryta om det sen.
För alltid. Eller hur?
Ingen Eller hur? Som hade behövt veta omständigheterna.
Nej, det behöver man inte berätta.
Hej och välkomna till GP's fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet. Blåvitt, Häcken, ÖIS, Utsikten och GAIS, damer och herrar, pojkar och flickor, men framförallt vi plockar upp de mest intressanta diskussionsämnena och händelserna från fotbollens värld varje vecka. Vi som gör det är jag, Robert Laul, Linus Pettersson och Filip Troler. Men Linus, du är iväg någonstans. Är du med på telefon här nu? Men vad fan är du egentligen?
Sitter i en bil som rullar fram längs E4 och jag har precis passerat Umeå nu. Så att jag är extremt långt från Göteborg.
Oj, du har tagit er upp förbi Höga Kusten och allting, eller vad fan blir det?
Jajamän, vi passerade Höga Kustenbron för några timmar sedan här. Så att, ja, det rullar på. Ja.
Där är det vackert, Filip. Det
är riktigt vackert där uppe. Så jag förstår att Linus är där och semestrar. Jag trodde först han skulle sitta hemma och spela Football Manager med Fredrik Janlin på sin lediga tid. Det brukar han göra. Men det var ju trevligt att han får komma ut och se vackra Sverige.
Låter bra det. Vi ska också betrakta vårt vackra fotbollssverige en hel del i den här podden idag. Givetvis våra fokuslag. Men vi ska börja med en lite vidare utblick. Jag vet inte om ni, kära kollegor, har hängt med i det jag har skrivit om senaste dagarna här. Att svensk fotboll och polisen nu har grävt ner stridsyxan. Det är samsyn och samverkan. Villkorstrappan finns inte längre. AIK får släppa in full publik på sin klackläktare för första gången på över 5 år. Spontana reaktioner, det var ju en dominerande fråga i fjol får man säga.
Spontan reaktion på det. Total lycka. Faktiskt, jag är så trött på de här dispyterna och konflikten som har funnits mellan supportersverige och polisen. Och för alla inblandade så tror jag att det är bra att det tas ett omtag och att man skrotar den här villkorstrappan. Vi vill alla ha fulla läktar och så mycket tryck på matcherna och sådär. Så jag hoppas bara att alla sköter sig och att allt blir bra. Men jäkligt gött tycker jag i alla fall.
Linus, har du hunnit tänka något på det här under din roadtrip?
Jag har hunnit läsa dina texter i alla fall, så det är ju steg ett. Också bra känns det som. Alltså sprickan mellan polis och supporter har ju varit enorm. Så det har ju behövts göra någonting. Och det här omtaget känns verkligen rätt. Om jag förstår rätt så siktar man in sig mer på individen snarare än massan. Och det har väl egentligen varit det som har varit det stora problemet, att man... För att någon liksom bryter mot lagen, bryter mot ordningen, så har liksom det drabbat så många. Det kommer såklart bli svårare att liksom pinpointa ut de här individerna, men det känns som rätt väg att gå verkligen.
Ja, och du sätter ju verkligen fingret på vad det handlar om där, du pinpointar det faktiskt. Det är ju just den liksom skillnaden där, att den här villkorstrappan, den accepterades ju inte av vare sig klubbar eller supportrar, och det var väl grunden till konflikten i fjol, och då ersätts den då av något som de kallar för villkorshandboken, och där ska det vara en sak som kallas för exkluderingsstrategin då, som är i fokus. Och exkluderingsstrategin, det var precis det du sa där, Linus, alltså att man tittar på individerna, man ska på olika sätt komma åt individer som bränner bengaler, som begår andra typer av lagbrott, brottslighet på arenorna, men utan att det då ska få negativa konsekvenser för majoriteten skötsamma åskådare. Så att jag intervjuade en polis här nu precis, han sa att vi börjar om från början liksom, och vi ska plocka dem en efter en ungefär. Bränner du en liksom bengal på läktaren, så ska matcherna kommer liksom inte avbrytas, men du riskerar att åka på ett tillträdesförbud, en arrangörsavstängning, eller få böter och hamna i belastningsregistret då, ja, normalt polisarbete helt enkelt.
Ja, men som sagt, det låter helt sunt, och det är ju, alltså det är de som stökar och kastar knallskott och den typen av saker som ska bestraffas, inte majoriteten av åskådare. Och det har varit, jag tycker det har varit väldigt tråkigt när det liksom har blivit reducerad ståplats och sådär, för som sagt, 99% sköter i sig och är där för att liksom pusha sitt lag och bidra till bra stämning och skapa ett mäktigt tryck. Och där är ju Sverige i den moderna fotbollen faktiskt liksom ett föredöme på något sätt. Så jag hoppas att förutsättningarna för att vi kan fortsätta ha en levande läktarkultur blir bättre med det här.
Det jag tror det skulle kunna bli diskussion om, det är ju då, vi hade ju en cupsemifinal här nu i söndags på Tele2 Arena, Djurgården Malmö FF. Den pausades i 10 minuter, en kvart, när det andra knallskottet small, så att säga. Det small två knallskott. Och det här beskrivs nu då som en mall. Smäller det liksom en gång, då pausar man kort. Smäller det två gånger, då tar man alltså ett långt break. Då får publiken sitta där och vänta. Och här förstår jag, här är SEF, alltså Svensk Elitfotboll, det är bunkerorder på detta liksom. Du ska inte riskera hörseln på en bollkalle, utan smäller det knallskott och bryter man matchen i 10 minuter, och fortsätter det smälla efter det, då kan det faktiskt bli att man spelar klart inför tomma läktare. Vad tror ni, kommer liksom fotbollen kunna, om det bara smälla mer på arenan, kommer fotbollen kunna hålla där? Kommer de klara av liksom att pausa matcherna? För det blir också ett jävla tryck på verksamheterna när matcher pausas. Det leder till en jävla irritation. För då är det ju verkligen inte, då går det inte mot individerna, utan då är man ju återigen tillbaka då på att en hel jävla läktare drabbas av vad en person gör. Så vad säger du, Linus?
Ja, men det kommer faktiskt bli rätt intressant att se, för antingen, den ena effekten kan ju bli att folk liksom blir irriterade och det liksom eskalerar ännu mer, att man tröttnar på det, men den andra effekten kan ju bli att folk inser kanske, okej, nu måste vi sluta med det här, för det får sådana enorma konsekvenser för matcherna liksom. Jag tycker också det ska bli intressant att se, alltså man vet ju svårigheten med att identifiera personer på läktarplats, med tanke på hur mycket de maskerar sig. De kliver in under banderoller, de byter kläder. Alltså de gör ju allt för att verkligen inte synas. Mm. Så även om jag är positiv till att man riktar in sig mycket mer mot individer, så tror jag att det kommer krävas ett extremt stort arbete av polisen och alla runt omkring för att lyckas identifiera de här personerna. Så alla de tre grejerna, det ska bli väldigt intressant att se hur det här utvecklas faktiskt.
Polisen jag intervjuar är Per Engström då, som är sektionschef på NOA, nationella operativa avdelningen. Han pratade om ett i framtiden då, att man ska förbättra kamerautrustningen på arenorna. Han pratade liksom om så här rörelseigenkänningskameror och ansiktsigenkänningskameror för att kunna upprätthålla tillträdesförbud. Så att det kan ju bli några jävla avancerade liksom system för att hantera det här. Vad säger du?
Men det är det som kommer krävas, tror jag.
Ja, det alltså, kanske är så, jag vet faktiskt. Inte.
Ja, det låter väldigt high tech i alla fall, men det känns som att det kanske är en bit kvar, men tills vi är där. Men ja, är de beredda att satsa? Alltså så här, knallskott tycker jag är väldigt tydligt att man, det är vi nog nästan alla helt överens om att det måste det tas krafttag mot, och jag tror ändå att det kommer finnas ett lite större tålamod att matcherna pausas och sådär, just när knallskott kastas kontra bengal, och då som det känns som att lite fler har svårt att ja, men acceptera att det blir avbrott, och det är ju inte lika liksom så allvarligt alls på samma sätt som knallskott. Men det ska bli väldigt intressant att se. Men jag tror tålamodet kommer vara större, och förhoppningsvis så kan ju då supportrar, den stora massan, liksom bli ännu mer benägna att peka ut de som faktiskt kastar knallskott också.
Då lämnar vi det, men vi ska stanna kvar vid vårat lite vidare perspektiv innan vi tar oss an våra fokuslag. För vi har ju ett VM-kval playoff för dörren. Och vi kan väl köra en liten runda här inför Sveriges matcher mot Tjeckien. Och vi seger där eventuellt då alltså Polen också. Borde förbundskapten Jan Andersson slänga in Antoni Elanga direkt, och går vi till VM eller inte? Och vi börjar med mannen vi har med på telefon. Vad säger du, Linus?
Elanga direkt, tveksamt från starten, så det känns som ett gäng namn går före honom i alla fall, tycker jag. Men däremot, alltså passa på att utnyttja honom som en inhoppare nu, med tanke på att han är så jäkla het som han är. Så nej från start, ja till inhopp. Om Sverige går till VM, ja det är klart de gör. Det känns ändå som, Tjeckien känns som en rätt okej lottning, sen kommer Polen bli lite svårare, men det känns ändå överkomligt båda två, så att, mitt svar blir ja på den andra frågan.
Då tar vi Filip.
Gillar inte att stämma in i det Linus säger, men jag får nog faktiskt göra det. Jag hade kunnat säga tvärt emot annat, men nej, jag håller med. Dessutom så tror jag, även om det har varit lite kittlande, alltså Langafasen, han har ju startat Champions League liksom, startar i Premier League, det är då klart att han skulle kunna hålla för att starta en landskamp för Sverige mot Tjeckien. Men jag tror det är helt, jag tror inte det finns en chans i världen att Janne skulle köra in honom. Janne är en, han har sin grund liksom, och sen får det långsamt flyttas om där liksom. Det blir inga totala omkastningar.
Du kan ni Janne där.
Ja, lite så. Och jag tror väl också att vi löser Tjeckien. Jag är inte lika säker på att vi löser Polen borta liksom. Lewandowski, han är i fin form som vanligt så där, men Sverige har ett bättre lag, så liksom, ja, på pappret så ska vi lösa det här.
Okej, då kommer jag med facit då. Jag håller med där, Elanga blir tufft. Däremot så tror jag han och Isak, Alexander Isak, i en framtid skulle vara ett väldigt fint anfallspar. Nu är ju Kulusevski jävligt formstark, men Kulusevski, alltså jag är lite tveksam till om han är en forward eller inte, liksom i en anfallsduo. Så däremot så tror jag just att Isak och Elanga skulle bli ett väldigt fint anfallspar, men det ligger längre fram i tiden, så jag tror inte heller att han, jag tror att det blir väl Isak och Kulusevski här. Zlatan är ju avstängd, så att allt talar väl för det. Jag tror faktiskt inte att Sverige går till VM. Jag tror att vi klarar att besegra Tjeckien på hemmaplan. Sverige förlorar i princip aldrig på Friends. Minns fan inte när det hände senast, förkrossande hemmastatistik. Däremot Polen med den här backlinjen som Sverige har, vem som nu ska spela, nu snackas det om att de ska ringa in Lustig som högerback liksom. Och Danielsson mittback egentligen har varit snack om, och det är ganska lite speltid på många i backlinjen där, så att jag tror att det blir jävligt svårt mot Lewandowski inför liksom 60 000 vilda polacker i Katowice eller vad fan matchen nu spelas, så att jag tror den blir ruggigt tuff uppgift alltså. Så jag tror faktiskt att Sverige tar Tjeckien, men inte Polen.
Ja, nej, det är ju inte omöjligt, men när du säger där Elanga, Isak, om vi tittar, så känns det som att det här klassiska svenska, att vi alltid har haft så jäkla bra försvarsspelare och stabila bakåt, det är ju helt tvärtom nu, den offensiven man kan tänka sig då här om något år, liksom Forsberg, Kulusevski på varsin kant och så Isak och Elanga framåt, alltså det är ju, wow, det är ju bättre än ÖIS offensiv i Superettan. Men och samtidigt då så defensivt så ser det ganska rangligt ut liksom. Det är ju Lindelöf som toppklass där, och ja, sen är det väl inte så Augustin som klart, men ja, det är lite mer frågetecken där.
Det var en fin radioövergång där också till ÖIS då. Vi ska inte gå rakt på ÖIS, vi ska ta hand om deras fruktansvärda offensiv då. Det ska vi hantera lite senare här. Däremot kan vi lämna landslaget då med dessa då profetior, så får vi se vem av oss som får rätt. Vi var väl i alla fall hyfsat överens. Men vi ska gå på våra fokuslag som sagt. Och när det kommer då till stadens lag, så har vi ju ett gäng som har gått hela vägen till Svenska Cupen-final. BK Häcken FF. De möter Rosengård. Giganternas kamp direkt. En match som spelas i Malmö efter en klassisk lottning. Såg ni Håkan Sjöstrand, SEF-general, eller Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare, när han skulle lotta detta?
Jag såg inte honom när det var var live, men det dök ganska snabbt upp i flödet på Twitter och på andra sociala medier denna lottning. Och jag vet inte, vad håller han på med?
Linus, går du göra det sämre?
Nej, alltså jag har sett de där bilderna om och om igen. Alltså det ser verkligen ut som att man tar upp den ena bollen, tittar på den, lägger tillbaka den och sen tar upp den andra. Alltså det går inte att snacka bort det där. Alltså det, jag tycker verkligen inte det. Och jag tycker också att det borde ha blivit större rabalder kring det.
Du har ännu mer reaktioner. Alltså, det har varit alltså, rätt mycket. Alltså.
Men det hade, ja, det har varit rätt mycket, absolut. Men Håkan Sjöström sa ju själv att han hade inte fått några reaktioner till sig. Vilket jag tyckte var konstigt. Det var mest enligt honom och media som hade reagerat på det. Men alltså, jag tror också att det hade blivit större rabalder om det inte bara inom liksom, situationstecken hade gällt en hemmaplansfördel i kuppen. Det hade ju aldrig accepterat sin Champions League-lottning till exempel, det kan jag tänka mig. För att jag tycker det ser så uppenbart ut, även fast det såklart kanske inte var någonting. Så bara titta på bilderna, är ju helt otroliga alltså.
Han har ju tur, Sjöstrand, att det inte gällde Stockholmslag på här sidan eller Malmö eller Blåvitt för den delen. Liksom. Nu var det ju damerna, det blir ju inte samma tonläge där riktigt.
Nej, precis. Hade det varit cupfinalen där mellan Malmö och Hammarby istället där det där hade hänt, då hade nog Håkan Sjöstrand haft lite fler reaktioner i mejlinkorgen.
Han hade fått avgå, tror jag.
Ja, lite långt ifrån. Nej, men jag såg också att han hade väl uttalat sig i någon intervju, om det var på Fotbollskanalen eller vad det var, om den här lottningen. Och han beskrev ju också, nej, men jag tittar in i kameran hela tiden och det stämde inte alls överens med hur det såg ut. Så det är klart att det är för några få sekunder där och det sker snabbt, men det såg i alla fall väldigt märkligt ut.
Men Linus, du tror på fullt allvar att det var riggat?
Nej, det vill jag väl ändå inte tro. Alltså. Det vill jag inte göra. Men
du är inte helt säker.
Men om man bara hade tittat på bilderna. Alltså säg så här, om man bara hade tittat på bilderna och lyssnat på vad han säger. Då hade jag kunnat tolka det som riggat. Alltså. Bara att han säger ju nästan så här, den första bollen jag tar upp. Och så tar han upp en boll. Få spela hemma och sen lägga ner den och börja fortsätta prata. Liksom. Bilderna och orden i sig riggat, ja, men jag tror såklart inte att det var det. Jag vill inte hoppas att det är det i alla fall.
Är detta rubriken på podden nu här, Pettersson, SVF korruptare?
det känns ändå som du är lite, du svajar lite där. Du lämnar ändå ett litet utrymme för att det kan faktiskt vara så att Svenska Fotbollsförbundet ville ha matchen i Malmö och inte i Göteborg.
Men vadå, ni håller inte med mig alltså?
Jo, alltså,
jag
säger så här, alltså, jag tycker att det är fruktansvärt. Alltså, om man kan misslyckas med en lottning så går det inte att misslyckas med er. Alltså. Det är den sämsta lottningen genom tiderna. Men det är ju helt uteslutet att man ska rigga det för att en cupfinal ska hamna i Malmö på dem. Varför i helvete, vad fan spelar det för?
Nej,
dem,
det liksom? Känns alltså, inte totalt ologiskt. Men tillbaka med Gerhard Sager, han får in och sköta lottningarna.
Ja, det är klart att han fan Sager. Hans hår höll på att blåsa bort när han lottade på Vallala en gång för 10 år sedan.
Var det inte några papper? Ja. Hade de inte papper?
Jo, men bollarna blåste också bort liksom. Sager sprang ju efter bollarna, studsade runt på Vallala där, om man minns rätt. Fan, Sager, alltså, han måste ju tillbaka nu.
Ja,
han gick ju för ett antal år sedan. Ja, fan, vi har inte ens stängt.
Nej, tillbaka med honom. Ja, trygga punkten.
Helvete, det är bara Sager som kan rädda upp det här. Fan, att jag inte ens tänkt på det alltså. Det var en fotbollsmatch som tog Häcken till den här finalen då, i alla fall semifinalen mot Hammarby. Jag följde den, satt ju hårdare åt den vad man kanske trodde. De fick ju en ruggigt dålig start, Häcken. Det var lite intressant, de kom ju snett in i matchen, låg under så här, och anledningen till det när jag pratade med Vilahamn, det var att Pablo Pinones Arce, Hammarbys tränare, han överraskade med att spela en trebackslinje, och Häcken visste då inte hur de skulle pressspela mot den här trebackslinjen, för så långt hade de då inte kommit i sina förberedelser. Vi har hyllat Vilahamn tidigare här, men det får han ändå ta på sitt konto att de liksom kan komma i en match, och så det är inte helt ovanligt att lag spelar med trebackslinje, och då står spelarna handfallna för de inte riktigt vet hur de ska pressa. Vad säger ni som också är taktiskt bevandrade?
Ja, nej, men det är väl bara att hålla med dig egentligen. Det är helt sant, man måste ju ändå ha lite förbereda sig för olika scenarier. Kanske framförallt också i en cupmatch där det är lite mer oviss. Alltså det hänger verkligen på den matchen. Det är inte en lång säsong där du ska liksom bygga ditt lag genom en serie. Så det är väl ett litet ska vi säga, minus är väl kanske, men ja, en liten frågetecken där för Vilahams förberedelser.
En liten not i kanten, ja, minus eller?
Ja, absolut. Och det är ju inte, liksom, det är inte bara ett lag i världen i Sverige som spelar trebackslinjen nu för tiden, så att det borde man väl absolut ha en ganska tydlig plan för hur man agerar mot ett sånt motstånd, och även när det kan skiftas i match ofta också, så att ja, det var lite förvånande faktiskt att de inte var bättre förberedda på det.
Nej, det får man säga. Sen hade de ju andra problem också. Elin Rubensson fortsatte ju då som anfallsspets i den här Blackstenius-rollen. Men hon hade haft en känning i baksidan redan på uppvärmningen egentligen från matchen innan där Kristianstad, där hon sprang något in i helvete. Så att henne fick de ju plocka av då efter 30-35 minuter, och hon kunde inte riktigt göra sig själv rättvisa. Och när de tog av henne då fick de ju liksom göra en hel del andra förändringar. Då flyttade de upp... vad heter hon, Stine Larsen på topp, och Hegerberg fick upp ett steg, och Marika Bergman Lundin kom in, så att det vart lite ommöbleringar där i överlag, så att de kom ju jävligt fel i den här matchen, och därför blev den ju också oerhört mycket jämnare än vad den kanske hade blivit på en bra dag för Häcken. Och jag tror fan de hade blivit utslagna om de inte hade haft Jennifer Falk. Alltså, hon gjorde ett par tre riktiga dunderräddningar och är jävligt bra i övrigt, måste jag säga. Jag tycker hon ser riktigt fin ut. Jag skrev efteråt att jag tycker det är fan dags att peta Hedvig Lindahl i landslaget snart. Är det att dra det för långt eller?
Nej, jag är nog inne på, alltså hon har ju varit en stabil punkt under väldigt lång tid nu, men det är klart hon får inte glänsa så ofta eftersom de ofta har varit rätt så överlägsna i matcherna, och ju kanske bra för henne här att liksom få synas lite mer och visa vilken jädra klass hon håller, för hon håller ju extremt hög klass, och jag ser henne och Lindahl som typ jämnbördiga nu liksom.
Ja, det var en jävla bra poäng där, att det är ju inte så jävla ofta hon har spelat avgörande Nej. Roller liksom. Det kanske är när de möter Rosengård då, och så blev det här nu då mot Hammarby. Tror du Gerhardsson vågar peta Lindahl då? Hon är ju liksom en ikon för svensk landslagsfotboll, får man säga. Linus.
Alltså jag tror han har en ganska tydlig plan för när det ska ske liksom, i dialog med Hedvig kanske främst. Hon känner nog också själv att när hon lägger av liksom, och hennes liksom, status framöver. Så att jag tror hon står nog så länge hon känner själv att hon håller den nivån nästan, tror jag. Sen är det väl givet att Falk, även fast vi har en duktig målvakt i Chelsea också i Musovic, så känns det ju Falk som en naturlig ersättare, men det dröjer nog inte allt för länge. Men jag har svårt att se att det ska bli någon så här kontroversiell petning av Lindahl innan dess. Tråkigt nog.
Ja. Det lackar ju mot premiär en vecka tidigare i Damallsvenskan, och den drar igång redan till helgen här, och vi ska faktiskt med anledning av det gå igenom våra lags olika tänkbara premiärelvor, och eftersom Häcken är först ut då, så ska vi börja med dem, och då har jag tagit fram en spekulation här hur det skulle kunna se ut. Vilahamn har ju letat rätt mycket efter att hitta den perfekta elvan, så att den är inte lika huggen i sten som vissa andra lag startar på denna, men i alla fall, jag har Falk i mål. Jag har en fyrbackslinje med Hanna Wik, Josefin Rybrink, Luna Givits och Lotta Ökvist då som vänsterback. Jag har två sittande innermittfältare, och här kommer en överraskning då. Marika Bergman Lundin ihop med Filippa Kurmark. Sen har vi den här offensiva trion med Mille Gail Jensen till höger, Andrine Hegerberg som tia, Johanna Rytting Kaneryd på andra kanten, och så Elin Rubensson längst fram. Överraskningen i den här elvan skulle jag säga är Marika Bergman Lundin, men det blir ju en plats öppen där på det centrala mittfältet om man fortsätter att spela Elin Rubensson längst fram, och jag tycker faktiskt att det Marika Bergman Lundin har visat, så har hon varit bättre än Julia Karlenäs. Vad tänker ni när ni hör den här spekulationen om en premiärelva för BK Häcken?
Ja, men det är väl bara att skriva under på det att du, Bergman Lundin är en liten överraskning där. Jag ska väl ärlig och säga, jag har inte sett mycket av henne, men då gissar jag att hon har imponerat lite grann. Karlenäs har ju ändå ett ganska gediget CV, även om jag, och det var väl hon själv också, kan väl jag gissa, känna lite att hon fick ju inte ut sitt max i fjol, och då kanske fortfarande inte har varvat igång så pass som man ändå jag hade förväntat mig i alla fall. Det är ju liksom erfaren och ja, ganska som sagt meriterad spelare. Så ja, lite förvånad över att Karlenäs står en bit från så.
Ja, alltså det jag också drar det på lite, det är ju att, att när de fick göra de här rokaderna då i, när Rubensson fick utgå mot, mot Bayern, då var ju bara Marika Bergman Lundin som kom in där i 35 minuten på den platsen. Sen kom Karlenäs in också, men hon kom in senare i den offensiva mittfält, snarare nummer 10-rollen liksom, och hon har använts där lite oftare då. Så att sen såklart Stine Larsen har gjort mängder av mål här under försäsongen. Hon är ju också ett namn såklart. Vad tänker du Linus?
Nej, men jag tror absolut att det kan bli den startövlen när det väl är dags, men jag tycker nog ändå det är fel på något sätt. Jag vill ändå ha Rubensson och Kurmark tillsammans på innermittfältet. Jag tycker de kompletterar varandra extremt bra. Och jag tycker också att Stine Larsen ska, snarare än då kanske Rubensson, ska vara den som får inleda säsongen som nia, för att jag tror det är viktigt på lång sikt att få igång henne. Om det nu inte blir något ytterligare nyförvärv, Vilan flaggade väl lite för det, att eventuellt ska in någon anfallare till det.
Säg flaggat för länge.
Månaden. Ja, exakt.
Det blev blåvitt målvaktsjakt här.
Nästan så faktiskt. Nej, men sen om man ska nämna något ytterligare namn, så tycker jag Didier Sommers har sett rätt bra ut de matcherna vi såg, framförallt där nere under lägret. Extremt målfarlig, bra skott. Så att, hon tycker jag, utifrån det lilla jag har sett, är en liksom en konkurrent på någon av ytterpositionerna. Så henne tycker jag också man ska ha med i ekvationen på något sätt när det väl närmar sig.
Ja, nej, det är klart att tar vi ner Rubensson på det centrala mittfältet igen och säger att Vilhamn inte då använder sig av den här lösningen med henne som spets, då blir det ju, då faller ju dominobrickorna i en helt annan riktning så att säga, så då blir det en helt annan startelva. Men jag läser honom ändå och ser ändå de senaste matcherna som att han faktiskt vill ha henne där uppe, annars hade han nog inte kört henne mot Hammarby också. Sen är hon ju som sagt, nu blir hon ju skadad där, eller fick den här känningen, så att vet ju heller inte exakt hennes status. Så att där har han lite att fundera på, Robert Vilhamn, och medans han gör det och förbereder då för Häckens premiär borta mot Umeå, sen har de ju Bayern igen i sin hemmapremiär, det känns väl egentligen som en kanske hetare match då veckan efter, men premiären är ju borta mot Umeå till helgen, så under tiden de funderar på det där, så ska du äntligen få kasta loss här nu Filip med ÖIS och deras ohyggliga offensiv. Eller framförallt då deras premiärelva. För vi ska gå igenom de andra lagens premiärelva då. De ligger ju lite längre bort i tid när det drar igång. Men vi har ju bra koll där också. Så låt höra, hur blir det för ÖIS?
Ja, men det är väl... Alltså generellt så tycker jag det känns som att det är väldigt många av våra lag där premiärelvorna inte känns liksom sådär självklart, utan att det är nästan fortfarande så här ett par veckor innan så är det 16-17 man nästan som är med och tampas som startplats. ÖIS har ju varit på läger i Barcelona nu. Vi har ingen aning om vad de har gjort där nere. Det har varit mycket lek, verkar det som, i alla fall. Jag har sett lite videos på deras YouTube-kanal. Men
det är vad de säger ut då.
Ja, det är säger ut, ja, precis. Vem vet vad som har skett där nere? Dane kanske har gått loss. Det har varit fest i en vecka. Nej, det tror jag absolut inte. De har säkert drillat på och jobbat med processen. Elvan då, som den är här och nu, om jag skulle gissa, kan dra den lite snabbt, då tror jag att det blir Sixten Molin i mål, Jonathan Asulaj, Marcus Haglind, Sangré och Anton Lantz i trebackslinjen. Hampus Dahlqvist som höger wingback, Anel Rashkai, Erik Nolgren centralt mittfält. Sen tror jag, här är svårt, alltså, jag tror kanske att Dane plockar ner Daniel Paulsson som vänster wingback, bara för att han ska få in sin mäktiga offensiv med Sargon Abraham, Niklas Bärkroth och Aydin Selkovic.
De tre längst upp där, spontan fråga, räknade du dem nu som de, alltså Abraham till höger och Selkovic vänster och Bärkroth central då, alltså är det så som man ska se det?
Så tror jag att man ska se det, men det är ju stort frågetecken här liksom. Hur färdig är Bärkroth i formen? Vi vet ju inte hur långt han har kommit på sin steg än så länge. Då är det ju ganska liksom sannolikt att man kör Paulsson som spets, kanske som lite falsk nia, Aydin till vänster, Sargon till höger, och så kör man Elias Gustafsson eller Anton Andreasson eller Isak Dahlqvist till vänster wingback då.
Men jag tänker bara, vad fan Bärkrot centralt, när det fanns bland det senaste?
Ja, nej, det är liksom Aydin, jag tror inte han vill flytta Aydin från vänster, alltså även om han kanske också skulle kunna göra det ganska bra centralt, så det var ju den vänster ytter, ska jag inte säga, för de spelar ju mer med 2-10 liksom, en rena yttra, men det var ju den positionen han liksom glänste och gjorde 18 mål i fjol. Jag har svårt att se att Dane kör upp honom. Och
då tror jag att Bärkrot kan nog gå till höger, ja,
kanske
också,
alltså. Kanske att Sargon då skulle kunna vara ett alternativ, eller ja, får Sargon då sätta sig på bänken och att Polle då går upp som central och att Bärkrot går till höger. Det känns väl också ganska logiskt. I övrigt så är det är också ett par andra positioner. Det är inte säkert. Anton Lantz spelar, Arvid Brorsson är där och utmanar. Vill Dane ha lite mer dynamik på centralt mittfält? Kevin Ackerman fortfarande med och tampas. Isak Dahlqvist är mångsidig, kan spela på flera olika positioner. Inte omöjligt att han vill ha in honom också. Så där är väl ytterligare några så här som är med och tampas verkligen in i det sista, tror jag.
Vad tänker du i din bil, Linus?
Ja, men när jag satte mig och plitade ner min troliga och tänkbara Yselva, så hade jag egentligen samma namn som Filip, förutom att jag skickade ut Sargon på bänken. Det fick bli så. Det fick bli Elias Gustafsson som vänster wingback. Jag tycker att han har varit, både han och Hampus Dahlqvist egentligen, har varit extremt bra. Och det intressanta med dem tycker jag är att deras wingbacks ofta skiftar kant. Det tycker jag man knappt aldrig ser annars i några andra lag. Tycker jag är extremt noterbart, och jag tycker båda de två, och även Anton Andreasson, har gjort det väldigt bra, så jag tror nog att han väljer dem till slut och spelar Donny Paulsson som spets. Intressant också med såklart Ackerman, vad ska han in i det här bygget? Det tycker jag också ska bli spännande att följa, och sen också backlinjen då. Han har ju testat lite Arvid Brorsson som centralt då, och har din Sangria till vänster. Funkade inte riktigt i den matchen jag såg. Jag hade nog velat ha, och det tror jag Dan också till slut vill ha, Haglin Sagnér i mitten. Och få in Anton Lantz vänsterfot. Det är ändå ganska viktigt i en trebackslinje att ha en vänsterfotad mittback. Det var väl där de ville ha in Emin Grosanic från Gais, kan man tänka sig. Och därför tror jag nog att de väljer Lantz till slut. Så att, även fast det är några namn som knackar på, det finns lite olika möjligheter att göra, så känns det i min värld hyfsat given elva ändå.
Ja, lite så. Sen ska vi ha med oss, de möter HBK i premiären också. Det är ju ett tufft motstånd, så kanske för balansen skull lite att man, som Linus är inne på där, att man kanske kör Polle där uppe och tar in Elias eller Anton Andreasson eller Isak Dahlqvist där till vänster. Men rätt så öppet ändå, tycker jag.
Och många alternativ låter ju spontant som där. På väldigt många sätt. Jag menar, det är ju, även om vi har svårt att pussla ihop en given startelva, så är ju det är ju snarare ett gott tecken liksom, att det är liksom, det är ändå så pass konkurrens om platserna, och det är så många som kan spela på lite olika, så det finns många, många alternativ. Ibland är det jävligt skönt, tror jag, man kan känna att elvan är given, alla vet vad de ska göra och så, men på en lång säsong så behöver du en trupp som kan användas på lite olika sätt.
Ja, precis. Det är egentligen bara backlinjen där det saknas lite. Det är ju egentligen bara Brorsson som är aktuell för en elva utöver de tre då.
Men den är ju mer beroende av dock att ha lite kontinuitet,
ja,
och bli
så
samspelt.
Ja,
liksom.
Precis. Men annars är det ju, på mittfältet finns ju massvis av alternativ. Nu försvann Lucas Browning här till Dalkurd precis bara för någon dag sedan. Det tunnar väl ut lite, men kändes överflödig. Han hade inte fått mycket speltid. Offensivt finns ju då Olle Johansson också, som har lyst under försäsongen. Alexander Ahl Holmström har väl inte riktigt kommit igång, men det är ju en tung värvning också. Gjorde mycket mål för AFC förra våren och sådär. När han kommer igång också, så kommer han också vara med och liksom tampa som en startplats, tror jag absolut.
Där har du ett vapen på hörner också, för han är väl lång något så in i helvete. Ja. I alla fall var han det senaste jag såg honom, så att det kan han ju vara fortfarande.
Jo, men han tillför lite längd och lite styrka, lite target sådär, det de har saknat under väldigt lång tid. Så jädra massa duktiga spelare. Även, får jag nästan nämna, Robin Wallinder också, som har fått mycket spel till målvakt, liksom tampas med Sixte Molin, som också är liksom i sin uppstart på något sätt i ÖIS. Så även om jag tror Molin blir första valet, så Wallinder, han är där och flåsar också.
Men när journalisterna här då på den traditionsenliga årliga allsvenska eller superettan tipset tippade, så vart ÖIS bara sexa. Noterade du det, Filip?
Jag noterade detta. Jag har ju inte satt mitt slutliga tips än, men jag tror att de blev minst sexa, men det var ju ett par i Discovery Studio där också som flaggade för att ÖIS kan nog bli bättre, och den brutala offensiven var ju mycket på tal, och jag pratade med Boskorovic i Utsikten som tippade sist, vi kan prata mer om dem sen, men han nämnde ju också, jag ser ÖIS som en av tre kandidater till att gå upp, liksom, de har en brutal offensiv, sa han också. Så det är ändå lite tryck på ÖIS, men jag hade haft dem lite högre upp än sexa i alla fall, det kan jag säga redan nu.
Vad säger du om sjätteplatsen, Linus, där på ÖIS?
Nej, men på ett sätt är det ett ganska rimligt tips med tanke på de stegen de har tagit, vad de har varit 12-8 de senaste åren. Ett rimligt steg att ta om man ska följa processen. Sen tror jag också att de kommer bli bättre än så. Jag kanske har lite svårt att se att de ska utmana på riktigt, men jag har nog tippat dem lite närmare toppen ändå. 3-4 kanske. Och då är de ju för sig där nosa. Så att, lite svagt tips faktiskt.
Vi ska kasta oss över Gais och deras potentiella premiärelva, för att en sådan har du också tagit ut, Filip. Så låt höra, hur ser det ut när Gais drar igång i Division 1?
Det har jag gjort, och om ÖIS fanns lite öppningar i den, så finns det en jävla massa öppningar i Gais, känner jag i alla fall. Men den elvan som jag har tagit ut, det är Mergim Krasniqi i mål, sen högerback Mohamed Jola, mittbackar Emin Grostanic och Viktor Kryger, vänsterback Niklas Andersén, tremanna mittfält med Filip Gustafsson, Jonas Lindberg och Harun Ibrahim, och ett anfall bestående av Gustav Lundgren till höger, Ben Morris till vänster och Michael Kargbo längst fram.
En klassisk 4-3-3 lät det som.
Jajamän, det blir det.
Gustav Lundgren där till höger är man ju lite nyfiken på. Det var ju han som kom utifrån öarna, va? Eller fan var han från?
Ja, Onsala.
Ja, så var det. Ja. Onsala, ja precis. Ja. Och som är ganska gammal ändå för att göra en sån här flytt. Och då men han går rätt in i elvan här, det är ingen snack om det heller.
Nej, det tycker jag inte det är något snack om. Han har sett väldigt fin ut under försäsongen, och om han, ja men jag skulle nog hålla honom som det största utropstecknet hittills i Gais 2022. Han inledde ju väldigt fint de första matcherna där och visade prov på en fin avslutsfot. Och, alltså han har varit bra, jäkligt bra i Division 2 och utsätts till bästa mittfältare där i den serien. Och testade med ÖIS i vintras, provspelade där. Dan Ivarsson har haft koll på honom länge. Ryktades lite om IFK Göteborg också, att till och med de skulle ha lite halvt ögonen på honom. Så det är ju en spelare som sitter inne på kvalitet, och jag tycker han har visat här under försäsongen att han är given. Men det är väl inte så många mer med honom som är just givna. Jag vet inte om Linus vill spela in någonting först innan jag börjar gå loss totalt.
Ja, låt höra Linus. Vad har du?
Nej, men jag saknar ju den stekhete Axel Henriksson som vi förlängde ett halvt avsnitt åt förra veckan. Han nämns alltså inte nu kring Filip själva.
Jag har ju inte börjat med mina dueller här. Alltså.
Ja. Nej, men han är väl ett namn. August Wengberg petar du också. Lagkaptenen. Ja, du får förklara det sen. Jag bara liksom kastar lite skit.
Ja, han vill gärna göra det.
Ja, du har mycket att svara på nu, Filip.
Ja, men Julius Lindberg också. Det känns som mig. Han hade lite tufft förra året i och för sig. Men känns också som en spelare som verkligen kan glänsa i ettan. Nya Richard Friday är väl också någon spelare som man skulle kunna tänka sig att kasta in. Och nu har Jatta. Han måste ju spela nu. Han är nästan det första namnet jag hade kastat in. Det är ju en talang som jag ska ta tillvara på. Så att jag känner spontant att Filip har mycket att stå till svars för här.
Du kunde ställa två startelver mot varandra.
Det låter nästan så. Ja, men varsågod Linus, bara ös på här. Nu ska jag läxa upp det lite här.
Ja.
August Wengberg naturligtvis helt given om han hade varit skadefri. Han har inte varit det under den här försäsongen, utan inte spelat i stort sett ingenting. Han startade mot Tvååker men fick kliva av med, som jag förstått, en skada igen. Så inte matchen, jag var ju på fjällsemester, men jag läst mig till det att han fick kliva av, och då känner jag att med premiären bara en och en halv vecka bort, så ja, efter en försäsong som helt har uteblivit i princip, och Mohamed Jola dessutom har sett jäkligt bra ut, så hade jag nog valt Jola ändå. Vad hade du fler? För nu, just det, Julius Lindberg, lite samma problematik. Tokgiven naturligtvis om han hade varit skadefri och i form. Men han har också ägnat stort sett hela försäsongen åt rehab. Det finns fler. Axel Henriksson är med där och konkurrerar. Richard Friday, han har precis kommit in. Han är inte värvad för att sitta på bänken. Jag tror att han kommer ta en startplats så småningom. Men då är det kanske Ben Morris eller Michael Carbo så där som kommer få flytta på sig. Men det är de tre med Carbo, Morris och Lundgren som har kört mycket här under försäsongen. Och därför tror jag att de ligger bäst till. Noah Jatta, absolut. Han och Filip Gustafsson gör väl någonstans upp om att få agera ankare på mittfältet. Så han tror jag kanske är den av de spelarna som du nämner som ligger närmast en startplats. Sen är det också frågetecken för en sån som Jonas Lindberg. Han var inte med senast, varit skadad. Victor Alexandersson är med. Han rehabbar. När kommer han tillbaka? Axel Norén som spelat i Falkenberg. Värvar de in? Han är duglig nog att starta som mittback. Men jag tycker Victor Kryger har sett jäkligt bra ut. Jag tycker Geis har varit stabilare när Kryger har spelat än när han inte har gjort det. Så ja, det är den här elvan som gäller, Linus. Jag hoppas du fattar lite mer nu.
Det kändes ändå som du fick lite svar på tal där, Linus.
Ja, nej, men jag kastade bara ut mitt namn. Jag lägger upp bollarna så Filip som jag känner. Det är alltid så vi jobbar. Ja. Så han får glänsa. Nej, men jag tycker det är intressant när man tittar på Geistrup att det finns. Alltså den ser rätt bra ut faktiskt. Vi pratade ju tidigare i vinter så att det tog lite tid för dem att få ihop det. Och först kändes det som ingen hade kontrakt och sen fick de här en av nyckelspelarna och några av de som var kvar förra året att stanna. Och nu känns det faktiskt som att, jag vill inte säga kanske att en bättre trupp än förra året, men jag tycker faktiskt inte spontant så att den är inte jättelångt ifrån fjolårets trupp faktiskt.
Sköldmark har gjort ett jävla jobb helt enkelt på alla sina roller, får man ändå säga då.
Ja, det är jag vet inte vad du säger Filip, men om man jämför med fjolårets trupp, jag tycker faktiskt inte att den är liksom på pappret så jättelångt ifrån.
Nej, det tycker inte jag heller. Alltså det är klart att det var några, alltså lite mer namn med tyngd i som har försvunnit. Men det har ju varit spelare som inte riktigt har levt upp till förväntningarna också. Typ som Nikola Ladan och ja, men det är ju massvis av spelare som Simon Alexandersson gjorde ju bra, meriterad spelare. Han har ju försvunnit. Han finns väl fortfarande lite sur om att han kan komma in som någon sista minuten värvning här. Men det behövs väl lite pengar till det i så fall. De hade väl mått rätt bra av en lite mer storvuxen anfallare och sådär. Men nej, jag håller med dig. Framförallt så tycker jag att det här laget har mer fart än vad fjolårets lag hade. De varit så liksom, det var rätt trögt och det gick långsamt. Och i år Geis väldigt tydliga med att fart är melodin och fart finns det mycket av. Så jag tycker också att de har fått ihop en jäkligt bra trupp faktiskt.
Där de befinner sig i seriesystemet dock så pågår ju inga fashionabla tv-sändningar och så att här har vi inga experter som har tippat dem och inga journalisttips och så, inte mig veterligen i alla fall, men på er låter det som att de går rakt upp.
Ja, nej, inte. De har väl någon liten upptaktsträff ettan, ja, tror jag också. Men jag har inte hört något om den än. Och sen vet jag inte om det brukar vara mediakon eller om det är tränarna som tippar. Jag tror det är tränarna som brukar tippa.
Det har inte gått genom bruset i tipset i alla fall.
Nej, det har det inte gjort. Det har det inte gjort.
Men går de rakt upp?
Ja, men nu ska du ha dina raka svar där. När jag vill sitta och fundera några dagar
till. Ja, du kan nu fundera lite till så kan Linus säga något om det istället. Rakt upp för Geis?
Det är lätt att säga ja, och det är klart att de borde absolut vara med uppe i toppen. Men sen man ska, alltså ettan är ingen serie man springer igenom. Vi ska komma ihåg Falkenberg till exempel är ju det. Och även liksom Skövde AIK som gjorde en bra säsong förra året och Trollhättan. Det finns många så spännande bra lag. Men jag tror nog ändå att de fixar det till slut. Så att, ja, det får bli mitt svar.
De kan åka rakt ner också.
Det kan de också göra.
Ja, det kan jag lova dig Laula, att det kommer inte ske. Även om det har varit mycket misär för grönsvart de senaste åren så nej, den här truppen.
Trollers löfte.
Ja, det är
till Geis.
Det är Trollers löfte till Geis, det kan jag lova dig. Nej, de ska vara, man har ju så jävla dålig koll på konkurrenterna liksom. Allsvenskan superettan har man ju ändå rätt bra koll på hur de andra lagen ser ut, men man har ju dålig, det man kan förvänta sig är ju att många lag i ettan är rätt så samspelta. Alltså guldkornen försvinner uppåt, men annars är det ganska samma trupper som tuggar på, och det är såklart en fördel kontra det Gais har då, som har i princip en helt ny trupp nästan. Så där är väl den lilla oron liksom, att det kanske kommer ta lite längre tid för Gais innan de kommer igång. Och man vet ju, skulle det bli lite raskig start så blir det ju direkt tryck på dem. Så det är väl i så fall något sånt som skulle kunna stoppa dem lite grann. Men nej, den här truppen ska lösa en topp 2 i alla fall, så som jag ser det.
Låter stabilt. Då ska vi kasta oss över Utsikten och deras premiärelva. För även här har du gjort ett stort jobb, Filip, att ta fram något som vi andra då sen kan såga. Låt höra.
Precis. Och i fallet ÖIS och Gais där så ska vi säga att de har ju sina genrep kvar då. Så det kanske klarnar lite mer efter det. Utsikten har haft sitt genrep. De hade sitt genrep igår. Vann över Falkenberg med 3-1. Trots att de saknar 6-7 spelare med skadefrånvaro och minst 5-6 av dem är ju aktuella för startelvan. Så den här är också svår att sätta ihop med tanke på att det är lite osäkert på hur många av de spelarna som hinner tillbaka och vilken status de har då. Men vi gör ett försök i alla fall. Och då tänker jag att det blir Johan Brattberg i mål. Sen blir det en trebackslinje med Jakob Hedenqvist, Jesper Brandt och Wilhelm Nilsson. Sen höger wingback Erik Westermark, vänster wingback Carl Bom och ett treman av mittfält med Marcus Björkqvist, Mattias Bovin och William Milovanovic. Längst upp en Sima Peter och Albin Skoglund. Peter gjorde för övrigt 2 mål mot gamla klubben Falkenberg igår och sänkte dem. Och så riktigt vass ut faktiskt.
Alltså, han är ju riktigt bra, han Sima Peter. Alltså, jag minns ju hans klassiska mål där när han räddade väl någonting kval eller vad fan, ja, det var där, var med den liksom den låga hårda flacka chip som han var så jävla fin efter att han hade snurrat upp ett par gubbar. Jag minns att vilka det var de mötte, men det var ett riktigt klassavslut. Det är rätt kul att han har hamnat där i Utsikten. De tippades ju sist på den här beryktade upptaktsträffen som vi precis talade om, men där känns det liksom som att det här har nog många bara tittat på lilla Utsikten liksom. De har inte gjort läxan på samma sätt som du har gjort där, för det där är rätt bra start, eller är det inte det?
Jo, jag tycker det är en bra startelva, och framförallt så har det ju sett väldigt bra ut under försäsongen. Alltså de har ju stått upp bra mot Blåvitt, de förlorade 4-3 mot Häcken och saknade spelare då också, även om Häcken kanske inte hade sitt allra skarpaste heller, så som jag minns i alla fall. Men de har varit bra, gjort mycket mål, sett ganska stabila ut bakåt. Jag tror det ligger mycket i det du säger där, Laul, liksom att Utsikten var fan en liten kvartersklubb här i Göteborg. Det är lite rester från de andra klubbarna i stan som lirar där. Nej, det blir inget av det här liksom.
Nu kanske jag hörde det här lite dåligt i och för sig där, men vad fan är spanjorerna då? Hade du med någon? Det var ingen spanjorer där startade man, eller?
Jag hade inte med någon spanjor, men och de har väl inte sett, där är en spelare som har sett jäkligt bra ut, och det är ju Diakunda Gori. Han har ju gjort 4 baljor här på försäsongen. Han som Linus toksågade efter att han gjort
bicykletan.
Jajamensan, det var han som skickade ut den på parkeringen eller vad det var. Men han gjorde ju också mål igår igen. Han har de använt som en lite offensiv spelare, offensiv mittfältare strax bakom anfallarna då. Så han är väl en sån spelare som absolut är i närheten av startelvan. Men Bosco sågade hans försvarsspel i en intervju att nej, han måste lära sig lite mer där, men han är jäkligt vass offensivt, sa han. Så kan de bara få ordning på han taktiskt där i försvarsspelet, så kan han nog också ta sig in i elvan faktiskt.
Är Magnus Persson nöjd med detta, Linus?
Nej, det kan han ju absolut inte. Det borde ju vara krissamtal efter krissamtal. Nej, skämt sig. Jag förstår varför Bosco väljer det här, för att han och de senaste åren, de har ju faktiskt byggt något väldigt bra ute i Utsikten. Och det tror jag att inte folk riktigt har koll på det heller, att de har faktiskt gjort ett habilt jobb med att hitta spelare som passar in i det Bosco vill göra, och hitta spelare som inte riktigt har lyckats högre upp i seriesystemet. Filip gjorde ju ett utmärkt reportage om dem förra säsongen, nu de får liv i spelare, och det är bara att titta på den här startelvan så ser man ju att det är många spelare som har varit i de andra lite större Göteborgsklubbarna, inte riktigt lyckats där, men nu hittat rätt i Utsikten. Så att det blir svårt för spanjorerna att slå sig in i den här elvan. Men kanske undantag Gori då, som dribblade in ett mål mot Häcken i den matchen jag såg. Han såg rätt pigg ut där faktiskt, så han blandade och ger lite.
Ja, nej, men det är absolut. Och sen är det ju några spelare till, liksom sån som Predrag Grandelovic, tidigare Gais-spelaren. Det man hörde i alla fall var att han var ju närmast dominant i ettan i fjol, och han finns där på centralt mittfält, och de tog in var det igår eller förrgår, så tog de in en norsk mittback från Rosenborg på lån, en 20-årig talang som liksom fick chans när de spelade Europaspel. Han fick 45 minuter nu mot Falkenberg. Där är säkert också en spelare som kommer kunna vara med och tampa som speltid. Och ja, Lukas Hedlund, tidigare Häckenspelare, finns där. Det är många, det är jäkligt många. Jag tycker de har en bred trupp också, liksom många offensiva alternativ och sådär. Så jag tror inte de blir sist i Superettan, det tror jag absolut inte.
Nej,
jag
tänkte... Att du ställer Lukas Hedlund utanför elvan är ju en smärre skandal alltså. jag tänkte jag skulle få någon öppning här och såga din
lagtagning.
Du tog den.
Nej, men han tycker jag tror han skulle passa perfekt jämte Simon Peter. Alltså, han har en fart, tycker jag, Lukas Hedlund, som en fart och en avslutsförmåga som är bra. Alltså. Han gjorde rätt mycket mål i ettan i fjol. Och jag tror verkligen att han har potential att explodera i år. Så i min värld går han för Albin Skoglund alla dagar i veckan.
Ja, du får hacka i det, Filip, då. Eller vill du, försvara dig på något sätt?
Skadad hälen.
Nej, jag har inget försvar här. Nej, men det var ju Hedlund faktiskt som startade med Peter igår också. Så det var inte omöjligt. Men
modigt ändå att du ändå bänkar honom.
Men Bosko är glad för Albin Skoglund, vet jag. Så vi får väl se där. Men,
Bosko.
Det är väl hugget som stucket där, tror jag. Men.
Bra. Ser vi fram emot utsikten. Säsong också. Vi ska ta oss an BK Häcken, då deras premiärelva, och den är det jag som har tagit ut, så att då får ni komma med era invändningar i den här riktningen i så fall.
Sågningar hette det när det var mina, nu är det invändningar.
Ja, men man behandlar den seniora programledaren med lite större respekt. Va? Så att, här har vi då ett Per-Mathias Högmos klassiskt 4-3-3 med Abrahamsson i mål, en fyrbackslinje från höger då med Totland, Tebo, Hovland och Hodzic. Totland, Tebo, Hovland och Hodzic, det fan låter som ett boyband eller någonting där. Det låg fint i munnen. Mittfält, Friberg, Berggren, Rygaard, tre man. Och sen har vi då anfallslinjen som är lite lurigare. Men där har jag satt upp Uddenäs, Sadik och Leo Bengtsson. Och ja, ni kan få komma med era invändningar, för jag förstår att det finns ett par uppenbara i den, för att det finns ju ett par spelare här som är ganska märkliga frågetecken. Alexander Jeremejeff till exempel, han är ju inte med här. Hade du tagit in han i elvan direkt ändå, Linus, eller?
En hel och frisk Alexander Jeremejeff hade jag definitivt skickat in, men nu vet vi ju att han klev ju av i träningsmatchen mot Utsikten efter en halvtimme, en känning i baksidan som kom lite från ingenstans. Han har haft problem med kring höft och ljumske under tidigare delen av försäsongen. Och egentligen har han spelat totalt 50 minuter eller någonting under hela försäsongen. Så nej, han ska absolut inte starta i en premiär. Och vi såg ju Sadik kom in också där mot Utsikten och gjorde två mål och såg ruskigt jäkla pigg ut alltså. Jag har ju hyllat honom innan och jag kan hylla honom ännu mer. Jag tror det är verkligen en joker och hålla ögonen på i år. Så att i min värld går han in direkt. Samuel Gustafsson, det är väl lite samma läge där. Även inte riktigt i slag för att konkurrera om en mittfältsplats. Det känns också ganska givet. Amanda Romeo, absolut ett namn. Men inte heller riktigt där, och Peter Friberg än. Sen är det väl vänsterbacksplatsen egentligen som är det största och den kanske största konkurrensen just nu. Hodzic för mig är ett mer tryggt kort. Kristoffer Lund lite mer fladdrig defensivt. Så jag är nog också inne just nu på att han går på Hodzic faktiskt.
Filip, synpunkter?
Alltså jag tycker elvan känns mer huggen i sten när det gäller Häcken om vi jämför med de tre eller fyra lagen vi har pratat om här tidigare. Just att hade Jeremejeff, som Linus säger, hade han varit i form då är det, och hel och frisk, då är det klart att man hade haft med honom i en elva, men det verkar inte, och det har inte funkat jättebra under Högmo heller för Jeremejeff, så han känns som att han har hamnat i något lite, jag vet inte, något vakuum liksom. Det är ju en klassspelare som nu bara liksom, ja, sitter lite bänk, kommer in, är skadad, ja, men det, ja, och det är tråkigt för honom och det är tråkigt för Häcken också. Det känns inte som att det riktigt har ja, det synkar inte riktigt där för tillfället. Annars, nej, jag håller faktiskt med. Alltså, mittfältet med Friberg och Berggren och Rygaard känns ju som, tycker jag i alla fall, deras starkaste lagdel, jävla kompetent. kompetent trio. Och sen ser inga direkta utmanare. Det är väl mittbacken där lite. Tebo, ja, jag har sett för lite av honom, men Linus, och du har ju öst bröm över honom, framförallt Linus där. Men det känns väl som att han är före Hammar ändå. Och Tobias Karlsson också. Ja, han tyckte jag gjorde bra förra hösten, men det är väl vänsterback och mittback då kanske som är lite frågetecken i min värld.
Ja, nej, men alltså konkurrensen i startelvan, den är ju precis de ni nämner där. Det är liksom Johan Hammar och Tebo har ju en duell där. Hodzic på vänsterbacken och Kristoffer Lund Hansen har ju en duell som vänsterback. Och sen har du Samuel Gustafsson som såklart nosar på en startelva när han är 100 tillbaka, med en av de här tre då, Friberg, Berggren, Rygaard där. Och så har du Jeremejeff och Sadik då. Och beroende på vad som händer där så kan ju någon av de andra kantspelarna då också konkurrensutsättas. Så är det ju liksom, det är inga konstigheter egentligen. Det som liksom rör till det lite då, det är ju de här rykten om att Blair Turgott, Östersunds-striken, eventuellt ska vara på väg in. Vad har du noterat om ryktena, Linus, och vad säger du om det? Det känns ju nästan som en ersättare för Jeremejeff i så fall, om man tar in en gubbe på den nivån liksom.
Ja, men jag tyckte det kändes ganska logiskt rykte. Jag var mer förvånad över att de plockade in han norrmannen där, Lars Olén Larsen, för han känns ju mer som en, som jag har fattat det, som en mittfältare. Offensivt lagd absolut, och kanske spela kant också, men mittfältet har de inga problem att fylla med folk, så då känns Turgott, tycker jag, som ett mer logiskt rykte. För jag menar, om du kollar bakom de tre där framme, förutom Jeremejeff, så finns det inte så mycket. Ali Youssef absolut, men han är inte riktigt där än, han är fortfarande rejält för sin korsbandsskada, så att jag ser nog mer att de skulle plocka in någon där framme faktiskt. Och Sadik kan ju spela på båda kanterna också. Så för mig tycker jag att Turgott riktigt är ganska logiskt och rimligt. Och jag tror det hade varit bra för Häcken om man hade fått in honom.
Det var ju en upptaktsträff på här sidan som vi berörde kort för Superettan. Det var ju det i Allsvenskan också. Där tippades Häcken sjua av den församlade presskåren, om jag minns rätt. Köper vi det?
Ja, det gör vi. Jag tror att de hade kunnat vara ett högre hot om Benny hade fått vara frisk. Och det är ett så tapp med honom alltså. Det gör så mycket för deras spel. Så att jag tycker det är rimligt.
Jag tycker också att det saknas en lite. Alltså Turgott, får de in honom, då kan de i alla fall vara med och tampas lite uppåt. Men nej, jag har inga invändningar mot den sjunde, åttonde platsen och sånt där, tror jag.
Det var där de tippades. Vi ska ta oss an det sista laget i den här genomgången. Det är ju sist men inte minst, som det brukar heta, IFK Göteborg. Och där har jag tagit ut deras tänkta premiärelva. Och här kan jag nog fan säga att den här jäveln, alltså skadefri, alltså den här huggen i sten alltså. Det finns fan inte mycket utrymme för vare sig diskussion eller invändningar. Se vad ni säger. Varner, har ni mål? Det är en 4-4-2 då. Har ni mål? Vi har Jallov, Bjärsmyr, Johansson, Wendt som en fyrbackslinje från höger till vänster. Vi har ett fyrmanna mittfält från höger till vänster med Ayesh, Gustav Svensson, Simon Tern, Tobias Sana, och vi har ett anfallspar med Berg, Willemsson. Om alla de här är friska så spelar de.
Korrekt.
Linus?
Jag håller med. Det finns en position tycker jag som man kan föra ett rimligt argument kring just nu, och det är väl Emil Salomonsson.
Är det högerbacken?
Det är högerbacksplatsen tycker jag. Men där har vi ju snackat om så många gånger tidigare att de behöver spela Jallo för att sälja honom, och jag tror att det är så klubben har tänkt också, att spela honom, sälja honom och sen in med Emil, för Emil är ju hemma, får stanna på något sätt ändå.
Men jag tycker ändå att Jallo faktiskt har sett bättre ut, det jag har sett av honom. Kanske inte när han har varit vänsterback här nu, vilket han var sist, va? Men när han har varit högerback så tycker jag faktiskt att han har sett lite bättre ut än Salomonsson.
Ja, jag vet inte riktigt hur jag delar. Jag tyckte Emil var rätt vass mot Elfsborg faktiskt i den matchen.
Ja, den såg ju dock inte jag, va? Så att det är möjligt att det har svängt där då. Men det kanske
är klart,
den.
Jallo lider ju mycket av att han får något till, hoppa in och agera vänsterback. Och det är ju inte alls hans position. Han gör det helt okej där, och det är väl rimligt att ha någon som backup om Wendt skadar sig. Men jag tror han lider lite av det. Den andra positionen, det är väl positionen jämte Gustav Svensson då. Simon Tern eller Amir Alamari. Nu fick ju alla de här chanser mot Norrby där i den träningsmatchen när Mikael Stare skickade ut bara reserver och juniorer egentligen. Det var ingen av startspelarna från Älvsborgs matchen som var med där. Och då förväntar man sig ändå, tycker jag, att vissa spelare som är nära och nosar på starten ska ta chansen och visa upp sig. Jag tycker egentligen inte det var någon som gjorde det. Förutom Hussein Carnell då. Det är inte förvånad över. Amari stack inte ut i den matchen. Och jag tycker faktiskt att Timon Thern går före just nu.
Jag tycker också att om man hör på Micke Stare när han pratar om saker och ting, så vill han, han vill jävligt gärna ha Thern på plan om Thern är fräsch liksom. Det var, jag fick kände de signalerna redan i höstas att han vill ha Thern på plan.
Mm. Ja, men det är väl inte så konstigt heller. Alltså, Thern har ju ändå med Norrköpingstiden färskt i minne, alltså vilken motor han var där och hur viktig han var för det laget. Det är väl det någonstans Blåvitt strävar efter, att kunna få Simon Thern dit, och han har inte varit där än, men det finns ju förklaringar till det. Men ja, det här blir ju verkligen hans säsong. Om han får vara hel, då måste förväntningarna kunna skjutas i höjden lite på Simon Thern. Han måste steppa upp, men är han skadefri så finns möjligheten i alla fall. Men nej, jag håller med. Alltså, det känns Alamari versus Thern hade kanske kändes spontant här tidigare under försäsongen som att det skulle kunna bli en het duell om vem som skulle få spela. Men det känns ju ändå någonstans givet Thern. Man trodde väl också lite mer på Erik Sorg, att han kanske i alla fall skulle ge Willemsson någon form av match liksom, kring att spela bredvid Berg. Men nej, det är ju helt dött lopp där. Willemsson tar ju den givet där liksom. Nej, det är väl Oskar Wendt, om han, som sagt, hans är en lite glasspelare där liksom, så blir det Salmonsson och Jallo som täcker upp. Men nej, det finns typ inga frågetecken.
Tipset då från den församlade presskåren kring IFK Göteborg var ju en nionde plats. Har vi några invändningar kring det? Lite lågt eller?
Ja, det tycker jag. Jag tror ju, jag vet inte hur mycket tips vi ska prata, men jag tror att Blåvitt kommer högre än så. Jag tror inte de kommer topp 4, men jag tror de kommer högre än, mycket högre än 9. Eller mycket högre, men högre än 9.
Linus, reagerar du på journalisttipset, nionde platsen?
Ja, lite förvånande att journalisterna tippar dem så lågt. Alltså, om man bara ska prata ur den aspekten, så jag trodde nog att folk hade högre förväntningar på dem och högre tro på dem ut i landet. Så utifrån den aspekten tycker jag det var lite förvånande.
Jag såg spelbolagen, eller vad fan det var en sammanställning av spelbolagens så oddsättning, eller något bolags oddsättning. De brukar ändå vara ganska bra på det där. De hade någon som sjua, så de hade dem lite högre då. Mm.
Ja, det var
Jonas. Ja, jag har väl satt dem som, jag tror jag satt dem som åtta. Det är ju någonstans där alla tror att de kommer hamna. Men vi har ju pratat om det här övre sjoket av lag. Det känns som att IFK Göteborg antingen slår ut något av dem och blir kanske 5, 6, 7 om de har riktigt tur. Annars så landar de där 8, 9 någonting. Det är i alla fall min bild av det. Faktiskt.
Ja, jag är ändå lite förvånad över att, ja, men att det är så, men alltså, så tydligt har blivit att Blåvitt ska vara 8, 9, 7 liksom. Fan, de var ju, visst, det var ju risigt stora delar av fjolåret, men i höstas var de liksom ett av seriens bästa lag. De tvålade till Djurgården, men var 3-0 på gamla liksom. Var ju en maskin när publiken var tillbaka och de fick spela på gamla och sådär. Jag tror ändå man underskattar dem lite grann. Jag tycker också Elfsborgs matchen visar lite att fan, det finns ändå kvalitet i det här gänget när det verkligen gäller. Och det var ju inte så att det hade varit orättvist om Blåvitt hade lyckats trockla sig vidare till en cupsemifinal. Men det är klart att ja, många baserade väl på en kass försäsong och där det har sett trögt ut med det egna spelet på många sätt och vis. Men jag tycker ändå de har blivit lite för liksom nedtryckta. Så liksom.
Vet du vad jag tror? Att det är jävligt bra för IFK Göteborg att vara nederlandstippade, ja, alltså, ja, det, istället för att de har det här jävla trycket som de ofta får på sig. Liksom. Jag tror att det kan nog fan vara en relevant, även om sånt snack egentligen nödvändigtvis inte betyder så mycket, så tror jag att det kan vara bra faktiskt att nu är de ju faktiskt, alltså de är inte nederlagstippade, det är ingen som hävdar att de ska åka ur, men jag menar det är ju inte det liksom trycket på att de ska ta en Europaplats liksom. Nej. Så det kan vara så att det är någon en fördel för dem.
Det tror jag med faktiskt, man tänker ju när alla hemvändare kom hem och med det laget de faktiskt har på pappret. Det var lite det jag menade med att det är lite förvånande att journalisterna tippar dem så lågt, för att om man bara tittar på laget de har och spelarna de har, så borde de faktiskt tippas högre. Men jag tror också att de, precis som du säger Robert, att de mår bra och får lite lugn och ro och inte den här dunderpressen på sig direkt.
det jag väger in när jag liksom ändå tycker att det är ganska rimligt där med 8-9 någonstans, det är ju att jag känner att de är så jävla beroende av berg. Och det är så jävla vanskligt att vara så beroende av en så väldigt bra spelare. Det är klart, det går ju liksom inte och man kan liksom inte hålla på och kalkylera med att folk ska bli skadade och så. Och har man en bra spelare så är det klart att det är superbra att ha en väldigt bra spelare, men tappar de honom x antal matcher så känns det så väldigt mycket försvagade. Jag är svårt att se vad fan Blåvitt ska göra offensivt om de inte har berg.
Nej, det, och just när Sorg också har sett helt iskall ut så blir man ju orolig för deras skull där. Liksom, ska Oskar Willemsson då, knappt 20 år fyllda, bära den offensiven då? Det kommer ju bli han och typ Sana som får gå upp där och så Nolin in på kanten eller så. Men som sagt, sen kan man inte heller kalkulera om att folk ska bli skadade, men jag har svårt att se att det är något lag som är så beroende av en enskild spelare i Allsvenskan 2022 som Blåvitt är av Marcus Berg.
Det var ganska bra slutord skulle jag säga där, Filip. Vi hade x antal lyssnarfrågor. Vi kan spara dem till en annan vecka. Vi har hållit på i en god timme här nu. Vi ska släppa iväg varandra till viktigare uppgifter och du ska få fortsätta med din roadtrip, Linus.
Ja, jag vet inte var vi är nu. Någonstans mitt ute.
Det låter bra. Ni har kört vilse här under tiden.
Nej, jag varken kör eller sköter musik eller någonting. Jag är totalt overksam på den här resan.
Du har pratat bra i alla fall, så jag tackar dig för din utmärkta insats. Jag tackar dig, Filip, för din. Jag tackar alla er som har lyssnat också. Podden utan namn är tillbaka nästa vecka. Ha det gott!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.